Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så, välkommen tillbaka till Fotboll Dam som Helle. VM-special har vi ju som tema, Sofie.
Yes, och det här är sista VM-specialet för det här VM-et.
Ja, vad brukar vi göra annars när vi inte bara pratar om fotboll och sporten?
Då kör vi vårt vanliga koncept, Fotboll Dam som Helle, och vad det egentligen är. Och det, Fotboll Dam som Helle är ju faktiskt en podd som egentligen inte ska prata så mycket om just det fotbollstekniska och matcher och sånt, utan vi ska prata mer om fotbollen och fotbollens betydelse för samhället och ta upp aktuella samhällsfrågor som vi kan relatera till fotbollsvärlden. Precis, men också syfta till att ge damerna, som inte får lika stor plats som herrarna eller lika stort utrymme i samhället som herrarna, att vi ska försöka få damerna att uppmärksammas mer genom den här podden.
Ja, och att också kanske förklara vilken stor betydelse fotbollen har både för dam och herr, men använda fotboll som metafor till de här stora viktiga samhällsfrågorna.
Precis.
Men det blir ändå naturligt när vi har ett världsmästerskap och pratar lite om VM, det ska vi göra idag. Jag tror dock att vi kanske kan till och med komma in på lite frågor som även kan vara intressanta även om ni som lyssnar inte bara gillar fotboll.
Ja, men på något sätt lyckas vi faktiskt göra det varenda avsnitt, tycker jag. Även om vi har ett VM-specialavsnitt som vi pratar om matcher och resultat, så tycker jag faktiskt att du och jag lyckas väva in samhällsfrågor eller vinklingar i varenda avsnitt. Och det är ju faktiskt för att samhället är så eller fotbollen är så himla tätt kopplad till samhället.
Ja, men det var kul. Det är bra att du tycker att vi lyckas. Vi får hoppas att alla andra gör det.
Ja, verkligen.
Fotbolls-VM i all ära. Det har varit också ett U21 EM som man måste nästan kommentera när man pratar om fotboll. För det har pågått samtidigt här.
Ja.
Det vet jag, du sa till och med, du har ju också sett några minuter av det. Såg du 3 minuter under straffarna eller 5 minuter?
Ja, jag såg lite grann på förlängningen och sen så såg jag straffarna. Det var ju liksom, fick jag ont i magen. Även fast jag varit helt oinsatt i fotbolls, eller U21 EM. Jag har inte haft några koll på resultatet. Jag kunde förklart inte missa att Sverige hade gått till final. Men jag har liksom inte tittat på någon match. Men ändå så såg jag de sista minuterna och straffarna. Och det blev liksom, jag blev så fängslad. Och det är någonting konstigt med det där. Att man kan sugas in i det så snabbt.
Ja, men det var ju det. Nu gick det inte som vi hade hoppats på för Sverige i VM. Men jag tycker ändå att det är ett bra exempel att ta upp. Vilken enorm liksom påverkan. Alltså fotbollen har på människor. Jag tror att jag cyklade hem på kvällen på stan. Liksom på från söder. Och det var ju, folk skrek och människor var glada, och jag tror att det var många miljoner som såg den här matchen, och personer som aldrig har talat om U21 EM var jätteglada. Så att, jag vill bara inleda med det. Alltså, och det tror jag vi är precis samma hype som det är nu i hemma Japan och i USA som ska spela final, som det var faktiskt i England och engelskvinnorna som åkte ut i semin. Det var ju också en fotbollshype i England, så det gjorde jättebra mästerskap. Så att det har påverkan på människor och det berör, vilket är häftigt på något sätt.
Ja, verkligen.
Och det är väl så, men såklart när Sverige åker ur stora mästerskap, då glömmer man bort dem, eller som VM lite grann. Eller hur? Har du sett det mycket senaste tiden?
Nej, alltså jag tänkte på det också faktiskt. folk pratade om den del när Sverige var med, men sen när Sverige inte varit med så har folk inte ens hållit koll. Jag klämde med någon som sa häromdagen att damfotbolls-VM är ju redan slut. Jag bara, nej men det är det ju inte, finalen är ju helgen. Så att det känns som att det är inte så himla, det är inte så omtalat just nu.
Nej, och det är väl så. Det är så långt bort också, en annan tidszon, men alltså det är nog i lilla Sverige. Nej, men i världen i stort så är det ju fortfarande gigantiskt och det är ett enormt tryck liksom. Men det jag skulle tänka att vi skulle titta lite på, alltså att det som jag tycker är intressant, att vi ska spela en final nu mellan Japan och USA.
Ja.
Det är de som spelade final för 4 år sedan.
Mm.
Japan spelade även final för 8 år sedan. Det är 2 storfavoriterna och de kommer till final igen.
Ja.
Och liksom bäst, det är ju, det kan man ju fundera på det beror på.
Ja, det tycker jag är jätteintressant. Att, alltså det är stora nationer båda två med stor population. Det måste väl ha någon påverkan på att det finns fler talanger om man tänker på sport. Men jag tänker på Japan. Jag har liksom riktigt förstått att Asien skulle vara sånt fotbollsvärldsdel.
Nej, jag tänker mig att det finns 2 olika liksom teser här lite grann som faktiskt man kan koppla till annat. Att om man tittar på Japan, känns det som att de för 10-12 år sedan verkligen gjorde en satsning på damfotbollen.
Ja.
Och fick resultat. Och det är någonting sånt, där framgång föger framgång. Mm. Alltså det är intressant där när man har varit och de har vunnit i VM-guld, de har varit i finaler. Och det sätter sig någon mental inställning att så bra är de. Och att det skapas en enormt intresse kring landet. Men jag tror framförallt att alltså när man vinner så fortsätter man vinna. Alltså de har ju varit 3 raka VM-finaler. Det är ju helt otroligt liksom.
Mm.
Innan, Japan är jättestort men ändå inte ett som fotbollsland. Och det där tror jag liksom att den här, det är precis som vi, även utanför fotbollen, när man är jätteduktig på teknologi. Får man den inställningen så fortsätter man vara duktig på det. Då är Japan ett teknikland. Och liksom Sverige håller på med innovation och det är Skype och Spotify. Alltså det är någonting med att när det blir en framgångsvåg så fortsätter gärna det. Det tycker jag.
Ja, jag håller med dig. Och det är klart att det kan vara en effekt såvida man liksom på något sätt tar hand om den här framgångsvågen. Det kan ju också bli raka motsatsen. Alltså att en framgång gör att man blir lite ignorant och nonchalant och lat. Förstår du? Vi har sett, det finns ju ganska många exempel på det också. När någon både idrottsstjärna eller företag blir extremt framgångsrikt. Och sen så tar man det lite fivet. Man kanske är ensam på marknaden. Och sen så ligger man inte riktigt, fortsätter inte ligga i framkant. Och sen tappar man den här regerande platsen. Och sen är man out liksom.
Mm. Ja, men jag håller med. Och det verkar verkligen som Japan gör precis tvärtom. För de har fortfarande det här kollektivet. De har en tydlig idé och de jobbar stenhårt för varandra och verkligen är ödmjuka
det.
Så att,
ja, jag tror det är det. Ödmjukheten har aldrig tagit för givet att man, även fast man vann förra gången, så behöver det absolut inte betyda att man vinner nästa gång.
Nej, och så att det där, alltså, ja, det är häftigt. Liksom, att man, när man kommer i en framgångsvåg, att liksom ha den inställningen och fortsätta. Och det känns verkligen som att man får ett övertag både mot andra lag och att man har inställningen själva. Det är naturligt att man kommer till final igen. Och då blir det liksom så. Japan har smygit igenom den här turneringen lite grann och kanske fått lite lätt lottning. Men ändå står de där och klar för en VM-final igen. Det är superhäftigt.
Mm.
Och sen åt andra sidan och så kommer det amerikanska laget. Det var ju kul att prata med Denise här för länge sedan liksom, om deras inställning. Men de har fått jättemycket kritik för att de har inte spelat så bra fotboll, de har gjort lika många mål som tidigare, liksom hemlandet för förbundskaptenen var ifrågasatt. Men ändå, alltså när det blir slutspelsmatcher, de är också nästan alltid i finaler.
Mm.
Nästan alltid bäst när det gäller, så att, och framförallt inte någon gång dålig när det gäller. Alltså, de gör alltid bra turneringar, och det där måste ju ha någonting med den mentaliteten, alltså att de älskar när det liksom är vinna eller försvinna.
Ja, precis. Alltså jag tror att vinnarinstinkten eller vinnarskallen där har ju klart jättestor påverkan på det. Och då ger man sig ju inte riktigt heller. Det är ju någonting med det här, så här som Denise Rödde också pratade mycket om. Alltså det finns inte att förlora, man ska vinna. Och sen, det är väl lite stolthetsgrej också, men det kan ju driva en ganska långt, även stolthet. Sen kan ju,
det finns något annat också. Som är lite spännande med USA. Jag vet inte om du kan lista ut det här. Då. Vilket lag har högst medelålder i turneringen?
Vilket lag är högst medelålder i turneringen? Är det USA då, bara för att det är USA?
Mm. Det är USA. Och det är ju lite intressant. Och om man har följt dem så de samlas ju, som vi pratade innan, de samlas ju väldigt länge med laget.
Mm.
Men det som är också kul, man pratar, kanske inte man tänker på amerikanerna, men jag har inte aning om amerikanska samhället är jämställt som jag inte lever där, men många, det är flera av de spelarna som är föräldrar, mammor, som har haft barnen med på träningslägerna där man har anställts, och i liksom landslagssatsningen så har det varit med barnvakter och respektive för att kunna fortsätta satsningen som förälder. Och det tycker jag är alltså såklart väldigt modernt. Alltså
ja, verkligen.
Och att spelarna kan fortsätta längre och man kan prestera på elitnivå även som förälder. Det är ju jättehäftigt.
Ja, för jag trodde man, det här kanske bara är något dumt antagande, men jag tänkte att man lite grann så här, när man föder barn då i Sverige spelar fotboll, att man lite grann inte slussas ut, men att man kanske själv också aktivt slutar för att, ja, men det är väl tungt också att komma tillbaka, kanske samma fysiska form. Det går ju för vissa att göra det rätt fort, men ändå. Och att det är svårt att ha barn och sådär. Men det är liksom, om man får hjälp med det så verkar det uppenbarligen som att det går att lösa jäkligt bra.
Mm. Det är ju i alla fall en intressant del att reflektera över. Äldst medelålder, spela final igen, men också liksom har lyckats med att, så att kunna vara precis som vilken elitidrottare som helst. Man brukar ju säga att spelare som bäst 28-29, det är liksom piken. Damspelare brukar ha lite yngre. Mm. Men nu är det amerikanska laget medelålder på 29. Och ja, modernt. Och det är så det ska vara. Man ska väl inte bli hindrad för man ska vilja ha familj och barn. Så det var lite en intressant del.
Nej, ibland kan ju faktiskt det här med familj och barn göra att man mognar avsevärt. Och det kanske också kan vara någonting för, jag menar, team, lagandan. Och, alltså att både ha ett individuellt ledarskap men också ett ledarskap i teamet och sådär.
Så det är lite kul. En annan grej som jag tycker var spännande när jag följt det. Det var för några dagar eller för någon vecka sedan här. Det var Tyskland-Frankrike som spelade en kvartsfinal. Som blev väldigt omskriven i medier och framförallt under matchen på sociala medier.
Mm.
Den blev omskriven för att vara en av de bästa dammatcherna någonsin. Kvalitetsmässigt, tempot, individuella tekniken, hur skicklig spelarna var och att hur roligt det var att titta på. Så det var många profiler både på herr- och damsidan som verkligen, wow, om folk skulle ha sett den här matchen, då skulle man inte ha klankat ner på fotboll. Vilket i sig var intressant. Jag tycker att det var en fantastisk bra fotbollsmatch. Det var två otroligt skickliga lag. Men det är ju fortfarande så pass intressant att man måste bevisa det än idag. Och så här, om man spelar så här, då är det okej att titta på damfotboll. Så att det var ju, alltså, ja, det bevisar ju än en gång att det finns en väg kvar att vandra.
Ja, men det är så tråkigt när man ska dra upp det där liksom. Alltså, visst, på något sätt så är det indirekt någon form av komplimang, fast det blir också som en diss till all annan fotboll, alltså damfotboll.
Ja, det kan ju bli så om man faktiskt tolkar det så att det är lite märkligt, men jag tror ändå, alltså, för ser man, men tycker jag, den matchen, men också hela VM i stort nu med, som vi pratar om, 24 nationer, hur bra fotboll det är i många länder. Så ja, alltså, jag tycker verkligen att vi är i en förändringsperiod. Liksom. Det är det här med fotbolls-VM, vare sig för herrar eller damer, det kommer bli stora happenings. Det kommer bara gå fram, alltså, ännu snabbare framåt på damsidan. Det är min känsla efter att ha följt hela VM nu. Både på så många bra lag, men också de matcherna som händer. Och liksom hur det är att titta på matchen. Det är fantastiskt hög kvalitet. Mm. Vilket är en spännande reflektion. Så att jag tror att vi är mitt inne i en enorm utvecklingskurva för damfotbollen globalt. Där vi kommer se mycket saker hända kommande 5-10 åren. Verkligen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men om man tänker rent så här stilmässigt då, som du pratade om. Vi har pratat lite grann tidigare om att det finns lite olika fotbollsstilar så här, som också beror på kulturella företeelser. Om man bara rent så här nyfiken, vad är din favoritstil? Vilket lag tycker du spelar liksom härligast eller mest underhållande fotboll? Utan de som man var med nu i dam-VM.
alltså det jag tycker är häftigast, det är därför jag tycker att VM är någonting unikt. Det är när stilar möts som jag tycker är så häftigt.
Ja, alltså, fast nu tycker jag du svarar inte på min fråga.
Nej, men vad jag tycker är häftigast, alltså jag vet inte, det jag tycker är nästan roligast att titta på, det är fortfarande de här, många av de afrikanska lagen. Jag tyckte det var jättekul att se Kamerun och Nigeria. Mm. För att de är så olikt. Alltså det jag är van med. Mm. De bryter mina mönster. Jag får se någonting jag aldrig har sett. De spelar så oerhört liksom, irrationellt. Det är så, de gör saker som jag inte är beredd på. Och det där, jag tror fortfarande det där är kombinationen. Där man däremot ser att lag blir taktik. Jag gillar ju fortfarande taktik och så gillar jag när man byter mönster. Och det är det kommer att handla om. Liksom hela tiden. Att lag blir taktiskt skickliga. Och för att lösa upp taktiskt skickliga lag så behövs det stjärnor. Och det var min liksom lilla önskan som jag skulle vilja se ännu mer av. Jag skulle vilja se ännu större stjärnor liksom, i dam-VM. Alltså spelare som är skiljer sig ännu mer från mängden. Som är alltså, totalt överlägsna. Mm. Det tycker jag ser det liksom bland i damasvenskan. Och det är så häftigt när vi möter lag. Vi möter Malmö med Bachmann eller Marta. Och vi möter Linköping med Pernilla Harder, en danska. Mm. Men att kunna få även på världsscenen. Få fler än, alltså, stora stjärnor. Jag tror att det kommer att göra mitt intresse ännu mer. Det tycker jag. Många är bra, men det är ganska jämnt tycker jag på toppnivå.
Okej, okay, ja, men vad kul. Men då finner du i alla fall lite inspiration och underhållning av de lagen som spelar annorlunda gentemot vad det är du är van vid.
Ja, det är så roligt. För att då, det är kanske bara för att jag är fotbollsskadad. Men jag tycker ändå så spännande att en matchbild inte blir som man har tänkt sig. Att man inte vet vad som händer. Att man blir... Wow, vad hände där? Det där var vi inte beredd på. Att man inte liksom kan förutse. Det tycker jag är jättekul med fotboll. Och det kan man göra om man har den afrikanska spelstilen som heter street football. Men man kan också göra det hur organiserat som helst om man har en exceptionell spelare som gör det. Som finns i flera lag.
Det är ändå spännande då. För att jag som inte är så fotbollsinsatt. Mm. Det är också lite grann varför jag är med på den, för att jag inte är det. Så det kan vi förklara för dem som inte förstår det. Att, alltså jag har ju inte, det är lite grann som med musik, att man är tondöv. Alltså jag känner ju att jag är lite tondöv i det här. Jag kan inte absolut inte se de här stilarna så där tydligt som du kan göra.
Är det någonting som gör att det är mer spännande än annat för dig då? Någon match som du fastnar mer för, eller tycker du liksom lite, är det för att du har någon liksom koppling till någonting, eller vad är det som skapar intresse hos dig?
Alltså, jag tänkte faktiskt på det under Sverige och Portugal-finalen i U21 EM där, när jag kollade lite grann på slutet där. Alltså, jag är ju egentligen ganska dålig på att titta på fotboll. För att jag hejade jättemycket på Sverige. Men jag hejade liksom lite grann också på Portugal. Och det är inte för att jag vill att de ska vinna egentligen. Varför jag tycker så himla synd om dem. Så jag blev liksom ändå lite ledsen när de missade sina straffar. Och liksom tyckte att, men gud, det skulle ändå varit lite kul om det blev... Nu går det ju aldrig att bli lika en final. Men jag vet inte. Jag tycker liksom att... Jag tycker att det är svårt. Alltså, jag tycker det är jobbigt när folk förlorar. De blir så himla ledsna. Jag tycker det är tråkigt att se. Mm. Så jag vet inte riktigt.
Men det är också känslor du pratar om nu.
Ja, alltså, men precis. Det är väl det. Det framkallar
du ser, mycket. Alltså, du ser känslor. Det berör, du blir ledsen, men det är någonting som berör dig ändå.
Ja, men absolut. Det som fängslar mig då precis är ju verkligen det här. Mer att jag ser att laget kanske... Att de blir så glada, att de peppar varandra. Eller att man liksom... Man kan ändå se... Jag kanske inte kan se det tekniska sådär bra. Men jag kan ju ändå se ett samspel. Jag kan ju se... Det tycker jag faktiskt att jag kunde se på de här laget. De här yngre då, killarna. Relation till herrlandslaget. Det kändes nästan att de här var mycket mer sammansvetsade. De kändes mer som att de liksom spelade lite i symbios på något sätt. Mm. Det var min känsla i alla fall. Och då blir man ju så här, då blir man ju, det känns ju fint liksom. Mm. Så det blir mer så.
Det blir att det hela dag på något sätt.
Ja, men exakt. När jag känner teamspiriten liksom. Jag gillar
det var intressant. För det där jag ville egentligen liksom runda av lite grann med. För jag tänkte så här, Det är ju supersuccé där med VM, med publik. Många nationer sänder i hela världen. Sen har det inte bara Sverige, utan flera nationer har problem att få samma intresse i lokala ligorna. Vi ställer den frågan hela tiden. Hur kan man öka intresset för damfotboll i vår podd? Mm. Och det är ju jättesvårt. Alltså, det är ju så, alla har ju svårt att svara på det. Men det har någonting det här med... Och varför de här U21-herrarna blev så populära. De var ju redan populära innan de vann guldet. De hade enormt starka personligheter i det här laget. Alltså, det är människor som är sig själv, som är väldigt olika, men de har också en gruppsammansättning. Alltså, de visar känslor och visar personlighet på ett spännande sätt och lyckas nå ut med det. Det har de lite hjälp med media ju, att det har de blivit uppskrivna hela tiden. Men de är också väldigt, väldigt öppna personliga på något sätt. Och där tror jag är någon form av nyckel liksom för liksom lokala satsningar, att man hittar ett sätt. Självklart måste man ha hjälp, och det är många som sagt det av media, att få ut sina profiler. Men att alltså, damasvenska klubbarna, klubbarna i andra länder, hittar sätt att fortfarande visa känslor även fast det är ett världsmästerskap. Och det är ju liksom en match idag, liksom en lokal serie kan ju vara hur viktig som helst. Du kan göra, jag såg Englands damer nu släppte in mål i 89 och gjorde självmål. Mm. Hon är ju helt förstörd, den tjejen. Ja, och miljontals tv-tittare gråter med henne, och hon har fått tusentals personer, för att det är en känsla. Det sker ju varje vecka. Mm. Och man kan hitta sätt på att profilera det och få berätta hur det känns och för att kanske fånga sina lokala personer lite grann. Precis som vi har pratat om en tv-serie.
Ja, men alltså, precis, bli lite mer personlig och närmare publiken. Jag tror verkligen att det är en nyckel här, som du säger. Alltså, för det har ju verkligen... Jag visste inte så mycket om de här U21-EM-snubbarna innan. Men nu ser man ju artiklar och de lägger ut grejer på sociala medier. Och de sjunger och de gör egna hälsningsfraser. De syns ju på ett så himla personligt sätt. Att folk tycker att de är lite skärmiga och roliga. Och därmed tittar också mer på fotbollen.
Mm. Ja, och det tror jag liksom att alla kommersiella, det spelar ingen roll, du håller på med... Alltså alla kommersiella företag eller idrotter liksom tjänar på att alltså vara väldigt personliga och försöka förmedla någon form av känsla till publiken. Ja. Det blir så enkelt när det blir ett världsmästerskap, för då tävlar ett land mot annat land och det händer var fjärde år. Alltså då får man det på köpet lite grann. Men att verkligen jobba med att...
Alltså, men det känns ju faktiskt som att under världsmästerskap att... stjärnor överlag inte får så jättemycket individuell uppmärksamhet, att det är ju mer lagen och nationerna, men man kanske borde satsa mer på att göra det lite mer personligare, för att det är som du säger, alltså, det finns ju ingen annan kommersiell aktör, det finns ju inget företag som riktigt överlever idag i de flesta branscher i alla fall, om de inte på något sätt är öppna och något sådär personliga.
Nej, det blir spännande att se om vi kan få med problem. Men som sagt, jag tror även alltså, ja, jag ser många av de svenska spelarna är aktiva nu på sociala medier igen. Så att jag hoppas att det här intresset, att både liksom, att damer här hjälper varandra att dra intresse. Nu är det stort intresse kring fotboll. Det spelar ingen roll om det är här eller damfotboll. Liksom. Utan det är, jag tror det är jättebra att herrarna vinner. Jag tror att det är bra om damerna kan prestera framöver här. Den sista grejen som jag ville prata med och höra lite med dig om. Det är ju fortfarande så betydelsen kring... Liksom för ledarskap i fotbollen och hur betydelsefullt det är med en huvudtränare. Alltså man måste ändå nämna det. Pia Sundhage har ju svenskarnas chef, vi har ju till och med nämnt i den här podden tidigare, och enormt populär och vunnit 2 raka OS-guld med USA.
Mm.
Och så nu samma tränare åker ut i 8:e final med svenska landslaget, och det pågår en debatt att hon borde sluta, det behövs en ny röst, hon passar inte. Hur stor påverkan har en tränare på ett helt lag? Liksom?
Alltså,
påverkan har en chef för ett företag?
Jag tycker så här, alltså ledarskap är ju superviktigt och det har jättestor påverkan. Däremot så tycker jag att man lägger både på jag kan ju framförallt jämföra med företagsvärlden, alldeles för stort ansvar på chefen. Ungefär som att så här, chefen eller ledaren ska lösa min uppgift. Och mina motgångar eller mina icke liksom, det som jag inte presterar, att det skulle bero på min ledare. Alltså jag är ju inte av den typen. Jag tycker ju så här, mina prestationer beror på mig. Sen kan de bli extra bra om jag har en bra ledare. Men jag skulle säga att så presterar jag dåligt, det har ingenting med min chef att göra. Det har jag aldrig tyckt faktiskt. Utan det är faktiskt upp till mig som individ att se till att jag presterar. Så att jag tycker liksom att jag tycker det är fel att lägga allt ansvar på en ledare. Man måste ju ha ett helt lag eller en hel organisation som också hjälper den här ledaren att leda. Alltså det är i alla fall det jag tycker.
Mm. Ja, det är ju bara en intressant frågeställning. Alltså, för att det är ju oftast det blir ju så. Någon ska ju ta stå till svars hela tiden för lagen. Lika mycket tror jag cred eller negativ kritik som Pia Sundhage fick, så har ju Englands förbundskapten, han var helt ny och fick otroligt mycket skäll under kvalet och innan, att han spelade så tråkig och defensiv fotboll. Och nu efter några matcher i VM så är han hjälte för att han har skolat om dem och de har tagit sig till semifinal. Alltså, hur?
Men man vill alltid ha en syndabock. Och det är svårt att ha ett syndabock på ett lag. Så då blir det ju den individen som sticker ut, liksom, tyvärr, tror jag.
Det är väl så. Jag tror att du har rätt. För jag tänker mer att det handlar om att man kan ju inte ha... Alltså har man ledare som gör att man inte mår bra eller att det är en helt fel strategi på ett företag, då är det klart att då måste man byta ledare. Så är väl i fotbollen också lite grann. Eller man behöver ha, och så är det väl samma sak ibland när man behöver en ny riktning. Att det finns vissa behov. Men också att gruppen som sådan själva har ett väldigt stort ansvar. Och det känns ju lite intressant att titta då igen på resultatet i VM. Jag har ingen aning, jag har inte varit de grupperna, men USA, när man såg dem, var ju också i media, en av deras spelare, Abby Wainback, forwarden, hon hade i en halvtid tagit enormt, och man hörde, det kopplades ut, och man hörde, hon bara skriker åt dem, nu, alltså, peppar dem så enormt, nu tar vi tag i det här, nu måste vi gå in och sätta ett mål i andra halvlek och vinna det här, hon tar en enormt stor plats, och de gör ju det. Och det känns också någonting med japanska laget, även fast de har liksom mer ett kollektiv, men de jobbar så extremt mycket som ett lag liksom. Och att det föder framgång. Jag tycker det är spännande. Förutom att det är bra lag. Jag tror att det var någon framgång och framgångsfaktor liksom, att hela gruppen jobbar så otroligt tajt och tillsammans och tar stort ansvar.
Ja, men jag tror alltså, så här, också, det går ju inte alltså, att ta ansvar som grupp för mig är liksom, det är inte ett, det tycker inte jag går, eller finns inte liksom. Utan man tar ansvar som individ. Och sen så kan man ju då i sitt eget ansvarstagande ta ett ansvar som passar en grupp. Eller som samspelar med andra människor i en grupp. Så att man tillsammans liksom får en väldigt fin kraft. Liksom sådär. Men om man tänker, om man jämför till exempel Sverige och USA. Så är ju generellt sett och rent kulturellt sett och politiskt sett. Är ju vi svenskar mycket mer av det här kollektiva. Alltså att vi ska göra det här i kollektivet. Tillsammans. Men det blir också, tycker jag, att man... Så det är ganska... Alltså, orkar man inte eller är man lite lat så kan man gömma sig bakom kollektivet. För alla andra gör ju så, då behöver jag inte göra. Vilket skulle alla resonera så i ett kollektiv, så drar man ju ner prestationen jättemycket. Däremot USA som har väldigt, väldigt extremt individualistiskt liksom, på gott och ont. Med jättemycket hemska effekter också i det samhället. På grund av att vi är så individualistiskt tänkt och liksom jag kan och sådär. Så gör ju det ändå att alltså, alla tar ju ett eget ansvar. Det spelar liksom ingen roll hur alla andra spelar eller jobbar eller kör. Utan det viktigaste är att jag gör det. Och om alla tänker så, jag ska göra. Då höjer man ju nivån jättemycket. Och sen har ju de kanske då lyckats med det här individuella drivet. Och gör det i samspel med de andra laget. Och då blir det jättekraft liksom. Men jag tror att man måste... Alltså, jag tror, kanske att man måste liksom lite grann i Sverige fokusera lite mer på att så här, höja personer. Alltså att, och sen får det väl bli så att några är bättre än andra i laget då.
Mm. Jag skulle bli fotbollstränare. Intressant det där. Lyssna på.
Ja, tack. Ja. Men jag tror bara att man ska inte kunna gömma sig bakom andra.
Nej. Ja, men det är ju det är två spännande matcher kvar. Det är bronsmatchen. Mellan England och Tyskland. Det är ju också två stornationer när det handlar om fotboll.
Mm.
Tyskland som spelar väldigt offensivt och temporikt fotboll och England lite mer jobbar med defensiv fotboll och med omställningar. För att se om du ser någon skillnad på de två. Tyskland är storfavoriter. Och så en final då med det väldigt kollektiva passningsorienterade Japan och det mer individuellt skickliga USA som spelar rakt och har stjärnor som bryter monster. Det är olika stilar som möter de sista matcherna.
Spännande, det gillar ju du mest när det är olika stilar.
Ja, jag tycker det ska bli fantastiskt att se de här. Så jag skulle gärna göra så här, vi kommer ju tillbaka om en vecka ungefär där vi bara kan väl nämna, då, vi kan väl bara nämna några ord om finalen då. Och sen går vi tillbaka och påar vårt nästa avsnitt som kommer att handla om, ja, då går vi tillbaka till vanliga fotbolldamsamhälle där vi tar en intressant frågeställning. Vi får höra mer om det här tjejlaget som har spelat med killar och vad det har väckt för uppmärksamheten, framförallt på hur en av tjejerna som spelar i laget känner kring det. Mm. Och vad tränarna säger. Så då, det är ett helt annat avsnitt som vi kommer att sända här.
Fotboll och damsamhället tillbaka i sitt ursprung igen.
Ja, det är en spännande intervju. Det är kul att lyssna på det. Så att se på bronsmatch och final. Alla som lyssnar. Och så kommer vi tillbaka med lite mer avsnitt under sommaren.
Det gör vi. Mm. Då får du höra så bra så länge på landet då.
Ja, detsamma. Bada nu.
Och njut av fotbolls-VM i helgen.
Ja, det kommer jag göra.
Det tar dröjer 4 år innan nästa gång.
Ja, precis. Men det är massa mästerskap. Det kommer fotbollsmatcher varenda vecka. Finns det någonstans. Ja. Vad som helst i världen finns det fotbollsmatcher att titta på. Det är det som är så underbart.
Det har du rätt i.
Det är bra.
Bra. Hej. Ha det bra.